Röster.
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 Röster. Dagens program är där Per-Åke, Olof och Ro.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till denna veckas fontänbubbel. Vi sänder som vanligt från Lunds fontänhus. Vi som leder den här podden idag är jag, Roger Klang, och det här är mina kollegor.
Olof Kjellén.
Och Per-Åke Jonsson.
Ja, det börjar dra ihop sig till val i Sverige. Och vi här på Lunds fontänhus har bestämt oss för att än en gång bjuda in samtliga partier, eller de partier som själva vill delta i fontänhusets podd, för att de ska ges tillfälle att besvara våra frågor om vilken politik de ämnar driva under de närmsta 4 åren. Och idag har vi bjudit in Förnya Lund, FNL.
Förnya Lund är ett lokalt politiskt parti i Lunds kommun. Partiet bildades i januari 2014 av motståndare till den spårväg som då planerades från Klemenstorget i Lunds stadskärna till ESS. Sedan dess har de breddat sin politik. Hur är det nu? Har de blivit ett parti som alla andra? Gäst idag är Anton Mark Lundberg som är kommunfullmäktige representant, oppositionsråd, och hon sitter även i kommunstyrelsen. Ann är i grunden arkitekt och tar med sig sitt stora intresse för stadsbyggnadsfrågor in i Lunds kommunalpolitik. Gäst är även Inger Lövkrona som är professor emerita i etnologi vid Lunds universitet. Inger forskar om genusrelaterat våld och har publicerat flera böcker och artiklar i ämnet. Hon är ersättare i utbildningsnämnden och sitter också i trygghetsberedningen i Lunds kommun.
Ja, nu får vi faktiskt ta och göra avbön här, för att det blev ju inte Ann Tångmark, utan det blev ju en Marianne Renstedt istället för henne. Så vi har två gäster här, och kort bara, vad säger du, Inger?
Vänta lite. Marianne Renstedt är alltså ordförande i barn- och skolnämnden.
Nej, det är jag inte. Jag är ersättare.
Ersättare i barn- och skolnämnden.
Ja, och du är även civilingenjör från Småland.
Just det, från Lunds tekniska högskola. Men ja. Jag är född smålänning.
Ja, okej. Okej, kort bara. Vad säger du, Inger, baserat på din medverkan i trygghetsberedningen? Hur ser det ut med genusrelaterat våld i Lunds politiska rum? Bara kort.
Det är så att det är en sån sak som inte registreras separat utan ingår i personrelaterat våld, vilket jag har påpekat när jag har suttit i trygghetsberedningen. Men man kan säga att det ser ut i Lund som det gör på de allra flesta ställen. Det är kanske 200-300 fall per år eller anmälningar till polisen per år. Och ytterst få av dem går sedan vidare till utredningar och förundersökningar. Och det så ser det ut i hela Sverige.
Det låter ju graverande.
Ja, det är det.
Okej, men vi ska alltså säga välkomna till er två. Mm. Inger och Marianne.
Mm. Tack så mycket för att du fick komma. Och vi har fått en väldigt fin presentation här. Mm. Utav Matilda, utav Fontänhuset. Så vi har lärt oss jättemycket idag. Tack för det.
Ja, okej, men först ska vi ta och lyssna på en låt innan vi går vidare in på ämnet mer, ämnena.
Ja, det här var I'm Still Standing med Elton John, och det var
min låt, Marianne.
Det var din låt, ja.
Jag tycker den passar bra. De är pensionär.
Har du någon relation till låten eller så som du, alltså, som du säger, eller utöver att den pass, eller att du känner du identifierar dig med texten, eller att just det
stämmer? Jag gillar Elton John väldigt mycket, och jag kan inte så mycket om pop i allmänhet, men Och Elton gillar jag.
Det är ett fint minne. Alltså. Ni skriver på hemsidan att er grundläggande princip är att kommunens resurser ska användas på ett klokt, effektivt och klimatsmart sätt. Och att ert politiska arbete ska präglas av pragmatism och saklighet. Ni tar överlag inte ställning för någon specifik politisk ideologi. Men är det inte nödvändigt med någon form av etiskt och därmed ideologiskt rättesnöre inom politiken? Menar ni att det går att samarbeta med alla, alltså med alla partier, och att detta inte skulle riskera att leda till svåra värderingskrockar?
Ska jag ta den frågan då? Det är en jättesvår fråga du ställer till mig som är, har bara varit 4 år i partiet. Men det är ju så faktiskt att vi tittar på sakpolitiken och där samarbetar vi med dem som stöder oss helt enkelt i våra sakpolitiska frågor. Sen kanske man inte går in koalitioner om man nu hamnar i en sån situation med alla partier direkt. Det finns de mer extrema höger- och vänsterpartierna har vi inte så mycket gemensamt med. Man kan väl säga att vi har någon typ av socialliberal ideologi i botten. Upplandad med lite socialdemokratisk välfärdsstatsideologi. Nu skulle de svimma, mina det partikamrater.
Det låter som om ni samlar röster från alla, så att säga. Att ni försöker få röster från alla läger, så att säga.
Det vi, de som stöder våra sakfrågor, och de har vi ju noga formulerat på hemsidan bland annat. Va?
Ja.
Och i såna här foldrar som jag tog med några stycken här, du pratade om det här med hushållning. Jag har faktiskt gjort en sån broschyr här ni ska få, jag lägger fram här, som heter Plånboken kallar vi den. Där vi visar vart pengarna som ni och vi betalar in i skatt går till i kommunen. Så man kan direkt se hur mycket pengar det finns att dela ut och betala helt enkelt och stödja nya idéer. Det är inte särskilt mycket. Det allra mesta som tar pengar, det är alltså vård, omsorg och pedagogisk verksamhet.
Vi ska återkomma till de frågorna så småningom. Men ja, nej, men jag tänker vi kör ytterligare en låt.
Nej, det gör vi inte alls. Vi fortsätter här.
Att när det gäller riksdagsvalet så är jag ganska övertygad om att de som röstar på sig i kommunalvalet röstar på olika partier i riksdagsvalet. Så att vi har ju inte tagit ställning i de här frågorna som väsentligen är nationella, kan vi säga. Så det är ju en sak. Men sen kan man ju också se om jag har ju suttit i barn- och skolnämnden. Det är väldigt sällan vi har ideologiska diskussioner, utan det gäller ju väldigt ofta väldigt praktiska saker.
Men är det generellt att när det gäller kommunpolitik att det är...
Jag kan inte säga, men jag har ju suttit i barn- och skolnämnden. Där tycker jag att man är väldigt ganska pragmatisk och ofta löser frågor.
Okej, man löser frågor med Sverigedemokrater, med liberaler, med kommunister, vänsterpartister heter de nu för tiden. Och så, det är så det går till alltså. Okej. Okay. Intressant är att ni enligt er ekonomiska verksamhetsplan EVP 2025-2027, om ni känner till den, planerar att gå till val på sänkta skatter. En av de största skattesänkningarna i modern svensk historia. Ni skriver på er hemsida att ni vill utöka gratis bussresor för alla pensionärer i Lunds kommun. Den så kallade seniorbiljetten gäller idag från 75 år och uppåt och garanterar gratis resor inom Lunds kommun för de äldsta. Men att införa ytterligare gratisresor för de mellan 65 och 75 skulle enligt mina råa beräkningar innebära en ytterligare kostnad på cirka 11 miljoner kronor per år. Var ska ni ta de pengarna ifrån?
Ska jag ta det? Alltså det är ju så att vi hoppas på att man kan spara på många olika verksamheter genom att använda skattepengarna mer effektivt och göra omfördelningar så att man verkligen satsar på det som är viktigt, och då är skattesänkningar. Lunds kommun har en av Sveriges högsta kommunalskatter om man jämför med vad lundaborna får.
Men var går pengarna då? Pengarna måste gå någonstans. Var ska man ta pengarna ifrån för att... För de här 11 miljonerna som ska ut där på det här projektet.
Man ska ha en bättre förvaltning, hushållning av pengarna, det är det vi säger.
Och det tror ni att ni kan spara 11 miljoner på då?
Ja, det tror vi.
Och hur motiverar ni det då? Liksom? Hur kan ni spara dem? Vad är det ni ska göra?
Effektivisera, säger vi.
Jag säga någonting också där. Alltså, vi är det parti som har varit för att man ska vara lite långsammare när det gäller bostadsbyggande och att man vidareutvecklar stan, att man ska öka befolkningen väldigt mycket, och det kostar ju väldigt mycket att man bygger, för man måste göra investeringar i infrastruktur, husbyggen och allt möjligt, och sen dröjer det ett tag innan folk har flyttat in där och betalat skatt. Vi har väl gått till val på att vi ska bygga 600 nya lägenheter per år, medan de andra partierna i princip är eniga om det dubbla.
Är det LKF då? Eller? Är det LKF-lägenheter? Eller?
Det är alla möjliga lägenheter, men det är också LKF.
Hur mycket är LKF då, om jag får fråga?
Det vet jag inte. Vi har ju 10 000 lägenheter på LKF.
LKF har 10 000 lägenheter, ja, det stämmer.
Hur stor andel om? Jag skulle kunna tänka mig att de bygger ungefär hälften, men sen finns det sådana.
Okej.
HSB och andra privata hus.
Ja.
Ni skriver att ni ska prioritera mark i byarna snarare än i närheten av centrum. Och går det att bygga tillräckligt attraktiva boenden så att det inte blir sämre beläggning på de lägenheterna än om vi skulle bygga centralt här i Lund?
Alltså, vi vill hemskt gärna att man utvecklar byarna så att inte de kommer i efterhand i förhållande till Lunds centrum, att vi lägger för mycket pengar i centrum. Ta till exempel Dalby, Södra Sandby, Genarp och Veberö och så vidare. Det är många människor, barnfamiljer, som vill bo i villa. Det är väldigt svårt att skapa villatomter i Lunds centrum, men det kanske borde vara möjligt att göra det ute i till exempel Dalby och så vidare. Va? Så att vi vill absolut att
där finns också åkermark. Ska växa. Där finns också åkermark, och det, man kan inte bygga hur centralt som helst i de delarna av Lunds kommun.
Alltså, åkermarken är en väldigt viktig fråga för vår del. Men alltså, just precis runt Lund är det ju klass 10 jord. Medan om vi tittar längre bort utanför Veberöd, Södra Sandby, så kanske det är klass 8 jord. Och då kan vi hellre bygga där än precis här i Jämte Lund.
Vet ni hur mycket som skulle gå förlorat i form av matproduktion då? Alltså vete och korn och så, havre. Vet ni hur mycket som skulle gå förlorat om ni byggde till exempel 20 000 kvadratmeter eller så här? Eller har ni något exempel eller någonting sånt där?
Nej, det har vi inte faktiskt. Det var en bra fråga, men det är ju så att vi har väldigt mycket åkermark i Sverige som inte är klassad som nummer 10 som Sveriges bästa åkermark. Men just den som finns runt Lund här är det. Och den ska man inte bygga på. Vi har ju också nu säkerhetspolitisk situation som gör att vi måste bli självförsörjande. Att
vi kan... hur mycket extra växer det på de här åkermarkerna då, som är klass 10? Hur mycket blir det mer skörd av det då?
Får jag säga någonting där? Jag är ju en praktisk odlare. Jag har en odlingslott ner på Lund och det växer helt fantastiskt här i Lund. Jag känner till hur det växer upp på sandjorden i Halland. Inte alls lika bra. För något år sedan tittade jag på vad var kostnaden för att betala ett arrende för ett hektar mark. Och jag kan lova dig att det är vansinnigt mycket högre här än till exempel för åkermark i norra Norrland, där du i princip kan få det gratis. Du får nästan betalt för att du vill sätta potatis eller vad det nu går att odla där. Det är stor skillnad.
Men för att återgå till det här med skatterna. För att återgå till det här med skatterna. Ja, det är lite kaos här. Vi har kostnaden för mindre barngrupper i förskolan, vilket ni skriver att ni vill ha. Och du vet väl du mycket om du som är barn och...
Oh ja, ja. Det är ju så att antalet barn i förskolan minskar väldigt kraftigt i Lund. Alltså Lund, kvinnor i Lund är bland de som föder minst barn i hela landet. Alltså vi reproducerar oss inte, utan att Lund växer beror ju på inflyttning utifrån. Och det är ju en stor besparing om antalet platser i förskolan minskar.
Ja, men det, alltså, nu måste jag protestera. För det här är inte, det här är inte en besparing. Det här är ju, alltså, jag menar, det är inte en besparing på det sättet som ni driver igenom. Utan det är ju en fråga om nativiteten i samhället.
Jo, men om mina kostnader för att driva förskoleverksamheten minskar ju.
Ja, men det är inte på grund av er. Det är inte ert förslag. Det är inte ert förslag att man ska ha mindre nativitet.
Nej, det är ju en del av den demokratiska utvecklingen, såklart.
Precis, och då tycker jag att det är lite dumt att skriva det då, tycker jag, i partiprogrammet, eller vad man ska säga, om det var den här EVP:n. I så fall, för att, men då kommer det inte, då kommer inte den här frågan att bli så aktuell som jag var inne på här, om de här, om man hade utökat de här till med en tiondel då, så hade det blivit en kostnad på 58 miljoner extra.
Alltså hela Lunds kommuns budget ligger ju bortåt 8-9 miljarder.
9,2 miljarder.
Ja, så det är ganska mycket pengar för de här.
Men det ska gå till mycket.
Absolut, mycket av de kostnaderna är ju fasta kostnader i form av anställdas löner, underhåll av lokaler och så vidare. Lagstadgar i krav som vi inte kan göra så mycket åt.
Ja, vet du, tar vi en låt.
We want to do a tune written for today, for this hour.
Man, bigotry had sealed his face. We can all shed tears.
Lunds kommun har ju blivit utnämnd till modellkommun och får statligt stöd och processstöd och tillgänglig för att vara ett tillgängligt inkluderande samhälle. Utvecklingsarbete ska göras tillsammans med Myndigheten för delaktighet, och Lund är faktiskt Sveriges första modellkommun. Vilket förpliktiga var. Vad säger ni? Vill ni i era professionella roll försöka se om det finns, se till att det finns föreningar som Lund Fontänhus och Lund Funktionsrätt.
Funktionsrätt Lund.
Som får det medel de måste ha för att kunna hålla verksamheten igång och eventuellt expandera. Märk väl att det finns akademisk forskning som säger att fontänhusen är lönsamma i samhället.
Ja, det kan jag ju ta. Det är självklart att vi stöder de bidrag som kommunen och även andra organisationer och civilsamhället ger till fontänhuset. Och nu har vi ju själva fått uppleva verksamheten här idag, vilket vi kände ju till verksamheten, men har aldrig varit innanför dörrarna. Och det har ju varit en fantastisk erfarenhet och upplevelse att få göra det. Så att vi stödjer alltid.
Men nu ska ni veta det att ni vill ju satsa 10 miljoner på föreningslivet. Ja. Men Lunds Fontänhus har ju faktiskt en budget på 20 miljoner. Mm. Bara där så ser man ju att det här kommer inte gå ihop.
Men ni får ju pengar från många andra ställen också. Ni får från regionen. Absolut. Och socialstyrelsen och från många organisationer.
Men det finns många föreningar i Lund som vill tävla om pengarna. Ja.
Men i er, nu har jag inte den här årsberättelsen, den här verksamhetsberättelsen. Där kan man ju se hur mycket stöd ni får, inte i antal kronor men av antal föreningar. Och det är klart att man behöver alltid mer pengar. Men kommunen ger ju, ni får ju också liksom ställa era krav till kommunen så att det hörs tydligt.
Vi pratar så det hörs tydligt. Vi har en bra chef här, Matilda, som sitter här nere i publiken. Mm. Och kunna arbeta för vårt bästa och för samhällets bästa.
Jag är övertygad om. Ja.
För det är för samhällets bästa. För det är ju en lönsam företeelse. Mm. En lönsam förening för samhället. Det finns forskning på det som säger det.
Ja, det är klart att det är en lönsam förening för samhället det här. Va? Vem skulle annars starta en sån här verksamhet och driva den med en sån framgång?
Det är många som kommer ut i arbete, det är många som kommer tillbaka till studier och så vidare. Mm. Det finns en mycket, mycket positiva effekter, mindre inläggningar för att man mår bättre här på Fontänhuset. Så att vi måste göra lite reklam för Fontänhuset i den här politiska podden, tycker jag.
Tycker jag ni ska.
Ja, men vi har uppfattat till exempel att det här med att göra bidrag från kommunen ska ges på lite längre sikt och eventuellt att räknas upp med inflationen och så vidare, så att inte vi politiker liksom bara låter det devalueras långsamt. Utan, men jag tror att, även om jag inte har några siffror, jag tror för Nya Lund har stött för fontänhuset under årens lopp.
Det är den uppgiften jag har fått. Att vi har
vi fått från föreningen eller från politiska partiet för Nya Lund, menar du?
Ja, de sitter ju i vi sitter ju i KF. Ja.
Ni röstar för det, ja.
Ja.
Men hur mycket har ni röstat för då? Får fråga det?
Det kan jag inte svara på.
Nej, det kan vara svårt att svara på. Kanske.
Hon har koll på det bättre.
Ja, det är jättebra. Det är, vi hade faktiskt lite positiva kommentarer på slutet där om er inställning till det här med Lunds fontänhus och så.
Så det kommer... alltså, generellt sett så som parti är vi väldigt mycket för inkludering. Mm. Ja, och det, det här med exkludering och att man behandlar grupper dåligt och sånt där. Vi har ju den problematiken i skolan på högstadiet, folk som blir hemmasittare och så vidare, att man måste ta hand om så att alla lyckas i skolan. Det har vi drivit hårt, det kravet, yeah, inom utbildningsväsendet, att alla ska klara bli behöriga till gymnasiet till exempel.
Och det applåderar vi, absolut. Mm. Men ska vi... Ja, hej och välkomna tillbaka. Det här var 925 av Book of Youth. Stämmer det? Ja, det stämmer nog. Såvida inte någon heter 925, men det tror jag inte. 925 då, om man ska vara riktigt noga. Men vi har alltså två gäster här från Nya Lund. Och vi pratar om deras partiprogram och deras ekonomiska program. Och skatten ska sänkas enligt er. En skattesänkning på 30 öre eller om det är 60 öre, vilket gäller egentligen. Vi har sett två uppgifter nämligen.
På hemsidan menar du? Två olika uppgifter.
Antingen det eller så i den här EVP:n.
Det här är ju vår egen folder där vi försöker att informera om vår ekonomiska politik.
Okej, men nu är det så här att...
EVP:n är ju kommun...
Är det 30 öre eller 60 öre? Det borde man ha koll på.
Nej, det har jag inte koll på ska jag säga. Jag vet
men
inte
men det är något av det i alla fall, det vet jag. Och det är väldigt högt, va? Det kan jag säga. För det är en av de största skattesänkningarna i modern historia i Sverige. I så fall. Speciellt om det är 60 öre, då är det dubbelt mot vad det högsta är nästan.
Vi kan inte verifiera det. Det står att vi vill ha ambitionen att sänka skatten. Man kan också tolka som att vi var noga med att
just
vi bedriver verksamheten effektivt och att vi satsar på rätt saker. En sak som vi tycker man kan spara på det är att man kan lugna ner sig med utbyggnadstakten i stan. Man bygger mest i hela Sverige om man tittar på antalet invånare samtidigt som befolkningsökningen i Sverige i stort sett har avstannat totalt. Och idén kan inte vara att alla människor som nödvändigtvis måste kunna flytta till London får bo kvar i Filipstad en del, eller Simrishamn vad det är. Får ägna oss lite mer åt de som redan bor i Lund.
Och då har vi det här med Lunds kommun som har 10 000 LKF-lägenheter. Det har vi ju redan slagit fast. Och 20 000 hyresgäster har jag kollat upp.
Det kan nog stämma, ja.
Och er föreslagna skattesänkning blir cirka 3 000 kronor per år och skattebetalare, har jag räknat ut.
Jag tror inte du kommer få något svar av oss som du blir nöjd med när det gäller de här frågorna. Utan det här är ju en ambition i vårt partiprogram att skatten ska sänkas. Och det ska göras genom att vi ska hushålla bättre med...
Men ni skriver att ni kommer att sänka skatten med 3 600 tror jag det var. Det men jag räknade till 3 000.
Men om jag får komma in där, för det är ju någon fråga jag tänker här, alltså om vi jämför med vad andra partier, till exempel Moderaterna och många andra partier, så har de ju inte föreslagit i ett skatteförslag mycket större än vad deras är, samtidigt som de är mycket mer kritiska med utgifter. Innebär det att ni har hittat en punkt som inte de har hittat, alltså de som är ändå i regeringsställning och alltså där man kan effektivisera, eller?
Jag tror du får fråga Moderaterna var de har hittat sin punkt någonstans och hur de har tänkt kring skattesänkningar.
Ja, men det är ju det är via politik.
Hur har ni tänkt då? Du vet inte.
Jag vet faktiskt inte och jag tror att du kommer inte längre med att ställa frågor. Nej. Kring bara skatten. Det kan ju inte vara den viktigaste frågan som vi som politiskt parti driver. Det är väldigt viktigt för oss alla som bor i Lund. Men vi har ju helt många andra förslag där vi vill göra saker med skolan, med byggnationer, med den historiska stadskärnan, med grönområden. Det ska ju räcka till allting sånt. Va? Så ja, att man måste helt enkelt titta hur hushållar vi bättre med våra pengar. Mm. Och varför har Lund den högsta skattesatsen kommunalt?
Men om vi hade sänkt med 30 eller 60 euro, hade vi fått den lägsta skattesatsen i Sverige?
Nej, det hade vi inte fått.
Ja, 60 euro hade vi fått.
De frågasätter att det är realistiskt. Mm. Vi kan inte svara på de frågorna. Vi håller på med utbildningspolitiken väsentligen. Det vi går ut med i valet är ju inte sänkt skatten, utan vi går ut med de här hur man ska hantera stadsbyggnadsfrågor i Lund, till exempel hur många bostäder man ska bygga i framtiden, hur man ska göra med järnvägen där, med Trafikverket och så vidare. Men vi är ju beredda att finansiera den välfärd som vi har naturligtvis.
Okej.
Vi kommer inte backa på det.
Okej, men kommunen tar i dagsläget ut 28 miljoner kronor i vinst för LKF, det kan jag säga, det har jag kollat upp. 28 miljoner kronor i vinst av vinsten. Och min fråga blir: exakt hur ska vi invånare i Lund få behålla mer av våra pengar om vi bor i LKF-lägenheter?
Det kan vi inte göra, för att LKF ägs ju, är ju ett kommunalt bolag och ägs av alla oavsett om du bor i en LKF-lägenhet.
Jag betalar ju hyra för att jag ska bo där och de pengarna är ju vinst, en del av dem är ju vinstpengar. Och de går ju till kommunen.
Men du betalar inte mer pengar för att du bor i en LKF-lägenhet och du får heller inte tillbaka av vinsten från LKF, utan det är pengar som tillhör alla Lunds kommuninvånare.
Man kan väl också säga det att kommunen står ju inte fritt att använda de här pengarna som tar från LKF till vad som helst, utan det måste användas för bostadssociala ändamål. Så det finns ju en lagstadgad gräns för det, och jag tror de flesta partier är eniga om det idag, va? Att det är på det viset det ska vara. Och det är lite orimligt kanske att hyrorna i LKF skulle vara väsentligt mycket lägre än vad de är i en HSB-hyreslägenhet till exempel. För det blir också orättvist.
Är det väldigt stor skillnad idag då, mellan hyrorna beroende på om det är HSB eller LKF?
Jag tror inte det, men vi vet ju att LKF är ett väldigt välskött bolag och att det är bra att bo där och att Inge bor till exempel i en LKF-lägenhet och är ganska nöjd med dem som hyresvärd.
Jag också.
Ja, det är ju så att hyrorna sätts ju i ett samarbete med fastighetsägaren, i det här fallet då LKF och hyresgästföreningen. Va? Så att här finns ju reglerat hur man sätter hyror, och LKF följer ju också den höjning av hyrorna som sker i landet i övrigt. Man kan inte gå ut och göra sitt eget race där, så att
alltså,
säga.
Jag sitter ju också i styrelsen för Gunnesbund Nebelöv, alltså hyresgästföreningen. Mm. Och jag var ju på en utbildning nyligen och då fick jag ju reda på att de borgerliga vill ha marknadshyror förutom Sverigedemokraterna. Marknadshyror för lägenheter i Sverige liksom. Så att, vill ni ha det, marknadshyror?
Det är ju ingen fråga som vi avgör på kommunal nivå. Men personligen skulle jag vilja säga så att man kan inte införa marknadshyror rakt av, för att det finns ju många som i så fall skulle bli bostadslösa. Utan i så fall måste man ju göra som andra länder, att man har socialt byggeri och att man måste höja hjälpen från Försäkringskassan när det gäller bostadsstöd och så vidare. Va? Och det är ju en jättestor fråga. Så
att... Men då skulle jag vilja komma in där och säga att alltså, vi har ju de här som LKF, de här förhandlingarna, så att säga, de här bruksvärdeshyror är ju någon form av marknadshyror eftersom de tar hänsyn till värdet på bostäderna. Liksom på något sätt så är ju systemet marknadsanpassat idag.
På något sätt är det, men det är ju många som tror att i alla fall vissa lägenheter skulle få väldigt mycket högre hyror om man hade fri hyressättning.
Ja, jo men precis. Från hyressättning. Jo men precis, och det är det jag menar, att då är ju dagens liksom så här bruksvärdessystem någon form av balans kanske mellan de här olika liksom
LKF är ju ett aktiebolag och arbetar efter vinstmodellen som alla
andra. Samtidigt är det ju statligt, så det är samtidigt lite...
Nej, det är inte statligt, det är kommunalt.
Kommunalt, ja.
Ja. Och de kan inte göra hur som helst, för de måste gå med vinst. Det säger kommunallagen, att de kommunala bolagen måste gå med vinst. Man får inte gå med förlust, va? Och det är det de måste ha i åtanke när de sätter hyrorna. Men de kan inte sätta hyrorna hur högt som helst, för då där finns regler som hjälper
hyresgästerna. Vi står för regler här också. Och vi skulle ta och lyssna på en låt och sen kommer vi tillbaka. Så. Ja. Bitch, what I'm a
Vi lyssnar på Fontaine Bubbel. Här vi hörde var Ugly med Gala Dragget.
Ja, ni säger att ni vill utöka antalet digitala hembesök till en kostnad av 5 miljoner.
Hemtjänstbesök.
Hemtjänstbesök, förlåt. Det sker förhoppningsvis med vårdtagarnas godkännande.
Vårdtagarna bestämmer ju själva om de vill ha digital hjälp också. Va? Det är ett val än så länge. Och det är självklart att vi måste utöka antalet digitala besök. Det finns inte personal som kan komma på hembesök i den omfattning som behövs. Det, när de små barnen, antalet sjunker, den demografiska kurvan för dem, så stiger de för de äldre. Och man bor kvar hemma. Det finns ju något i Lund som heter kvarboendeprincipen som man håller väldigt hårt på i Lund. Och det innebär att äldre ska bo kvar hemma så långt som möjligt. Även om de egentligen inte vill, va? Så får man bo kvar, och då utökar man bara antalet hemtjänstbesök.
Ska man bo kvar även om man inte vill?
Ja.
Hemma?
Politiken säger så att man ska välja, men det finns i praktiken inget val eftersom...
Det inte finns tillräckligt med platser.
Det finns inte, ja, platser finns det kanske, men det är en idé, en ideologisk idé att man mår bättre att bo hemma helt enkelt. Och bli
vare sig man vill eller inte.
Vare sig man vill eller inte, va?
Men ni håller inte med om det, eller?
Nej, det tycker vi faktiskt inte. Va?
Alltså, vi har ju försökt driva på att man ska bygga lägenheter, speciella lägenheter för äldre, seniorbyggen och olika saker, 55 plus och så vidare, för att folk ska kunna bo i ett trygg miljö. Kanske idag är det så att 90-åriga änkor bor i en femrumsvilla. Hon vill egentligen inte bo kvar, kan inte sköta trädgården, men kan inte hitta någonstans de vill bo istället. Va? Medan det finns barnfamiljer som har behov av att kanske flytta in i en större lägenhet. Vi är ju absolut för att kommunen ska planera så att man kan göra på det viset. Däremot är vi ju inte så här väldigt intresserade att väldigt många ska flytta till särskilt boende, som är en oerhört dyr form. Kostar 1 miljon per patient om året. Och de flesta kanske inte tycker det är jätteroligt att bo där heller. Många pensionärer vill ju faktiskt klara sig själva och bo hemma så länge det bara går i sin vanliga miljö. De vill inte flytta till någon institution och bo där och aldrig komma därifrån.
Men man kommer heller inte ifrån att det finns alltid människor som måste, så att säga, ha en plats på ett sånt boende.
Ja, och där menar jag att de besked vi får från vård- och omsorgsnämnden, det är att det finns en balans. Alltså, kommunen är ju skyldig att bereda plats till folk. Alltså, sen kan det ju vara att folk tycker själva att de behöver, men biståndsanläggare tycker inte det. Det kan jag låta vara osagt. Alltså. Men så är det.
Du får en plats på ett särskilt boende när hemtjänstpersonalen säger ifrån att den här personen kan vi inte klara längre i hemmet. Däremot inte om personen vill själv flytta för att det ska vara bättre för den personen. Det är medicinska bedömningar som ligger till grund för vem som får komma till särskilt boende. Ja, och det är inte riktigt fullt i år i alla fall på de särskilda boenden, för man har byggt till en hel del platser senaste åren. Då har gjort det ut i Stora Råbylund och lite på andra ställen.
Vad är det för typ av boenden, för frågan?
Ja, då är det särskilda boenden där du har ett eget rum och så har du en liten hall och toalett, och sen får du omvårdnad där, va?
Det finns personal 24 timmar om dygnet. Va? Men låt oss säga att du bor nere på Linerom och du får en plats på, i Stångby. Och dina vänner, de klarar inte av att ta sig dit och hälsa på, för de kör inte bil och det är jättebesvärligt att åka buss och alltihopa. Det kan bli väldigt isolerat. Många gånger är det kanske bättre då att bo kvar hemma.
Men det är också, det är inte så mycket en politisk fråga som sådan, utan det är mer en fråga om tillgänglighet och så liksom.
Ja, det är ju en politisk viljefråga. Att man måste i så fall bygga fler särskilda boenden om det är väldigt många som inte vill dit och inte kommer in.
Vill ni det då? Bygga fler särskilda boenden?
Alltså vi är ju skyldiga enligt statliga normer och se till att det finns plats för dem som verkligen behöver det. Så det är vi ju fel till. Vad vi har siktat in oss på, det är att bygga sådana här mellanboenden, trygghetsboende. Alltså när du är uppåt 75-85 år, du kan inte riktigt bo kvar hemma, men du behöver inte ha personal jämt och ständigt omkring dig, att det ska finnas ett alternativ då också. Där tycker jag det är mer angeläget att kommunen engagerar sig då, så till att det finns sådana boendeformer.
Okej, vi kanske skulle ta en låt.
Och det här vi hörde var I'm on fire med Bruce Springsteen. Ni har ju tagit liksom det här förslaget om en ny järnväg genom Lund som förutsätter en del rivning. Ni har ju tagit ställning mot det, men så vitt vi har förstått så vill ni bygga en tunnel istället. Men kostar inte det lika mycket pengar?
Alltså, eller mer snarare.
Eller mer, till och med mer. Att lösa det på det sättet, en tunnel.
När det gäller kostnaderna så finns det inga ordentliga utredningar gjorda på de alternativ som vi föreslår. Utan det beslutet som finns att vi vill ju naturligtvis ha en järnväg i Lund. Men om några år så kommer vi att få ungefär 800 tåg om dygnet som passerar Lund på väg norrut och till Norge. Och det är en stor infrastruktursatsning som måste göras. Och när man då ska bygga till två nya spår förbi Lund, så har det då funnits två alternativ. Det ena har varit att man kan lägga spåren i markplanet bredvid de nuvarande spåren. Men då måste man riva på Nygatan och man måste förstöra kulturhistoriska värden och man touchar till klosterkyrkan.
Så det är inte bara ekonomiska utan det är också...
Alltså, du har kulturhistoriska värden och Lund är ju en känd stad för sin vackra kulturmiljö helt enkelt. Så vårt förslag är att när man ska lägga de här två nya spåren, det gamla ska gå kvar där det går, men då ska man gräva ner dem i en tunnel under jord och göra plattformar där. Och så ska man dra godstrafiken utanför Lund mot Lommahållet där. För det är livsfarligt att ha så många godståg som passerar.
Det är farligt gods menar du, som ligger på de här godsvagnarna? Det är farligt gods till exempel?
Ja, det är farligt gods som ligger där. Det kan explodera.
Så det köper jag helt fullständigt. Ja. Och även det här med att gräva ner, för jag vill inte heller förstöra Nygatan eller så.
Nej, men buller får du ju till exempel om du lägger spåren i markplan. Då får vi lära oss att vi ska ha höga bullerplank på båda sidor stationerna.
Jag hade koll på det här, men tydligen hade inte alla det. Men i alla fall, vi kör vidare med en annan fråga.
Alltså detta är ju en av våra viktigaste frågor.
Jag skulle säga det.
De som tycker det är för dyrt kan ju fundera på varför man har råd att lägga en tunnel i Varberg, varför man kunde bygga citytunneln in i Malmö. Om man bygger hur mycket tunnelbanan som helst upp i Stockholm för tiotals miljarder hela tiden. Ja, så att det vore kul om Trafikverket ville lägga lite pengar på Lund.
Men då tänker jag liksom det här, just det här med, ni bildades ju mycket på grund av det här motståndet mot den här
spårvägen.
Mot spårvägen. Som nu har funnits, och ni har inga planer på att ni vill gå och riva upp det beslutet nu, har förstått, eftersom ni har förlorat den striden så att säga. Men
vi har inget emot spårvägen som sådan, utan det var ju också där kostnader och den sträckan bland annat.
Men då undrar jag, ser ni det som är, alltså ett, hur ser ni på det här nederlaget? Ser ni som att er handlingsfrihet är begränsad nu jämfört med, alltså att Lund, att Lunds kommun har slukat en massa resurser som den inte hade behövt göra, alltså att det finns mindre utrymme på grund av den här spårvägen, alltså?
Vi ser det inte som ett nederlag på det sättet, att vi inte vann spårvagnsfrågan. Vi hade bara ett alternativ som vi tyckte var bättre. Va? Och det är precis vad vi har nu när det gäller järnvägen. Vi har ett alternativ som är bättre för lundaborna, både för lundabornas skatt och plånböcker. Och öron, inte minst när man tänker på att man ska ha 800 tåg om dygnet som dundrar igenom mitt i stan.
Ja, ja.
Så att vi har lämnat spårvägen bakom oss, och naturligtvis har vi inget emot spårvägar som sådana. Och nu satsar vi på en ny fråga. Vi är ju ett lokalt politiskt parti. Vi kan ju inte satsa på de nationella och riksfrågor.
Men det här är trots allt en nationell fråga, i och med att ni vill att staten ska betala för den här kostnaden.
Staten ska betala för det här, för detta är ju inte en Lundafråga.
Då är det en nationell fråga.
Ja, och det är en EU-fråga. Så det finns möjligheter att söka EU-pengar till. Va? Och det vet jag hur det blev i Varberg. Hur du,
på kostnaderna. Ja. Men där var ju de politikerna eniga under väldigt lång tid och kunde påverka den nationella besluten. I Lund har ju inte varit så stort intresse kring den här frågan. Lite märkligt kan man säga. Men de lyckades ju. Så om ni passerar Varberg och kollar hur det ser ut där, det skulle kunna funka i Lund också, tycker jag.
Varberg är väl en knutpunkt också, va?
Nej, det går bara rakt igenom stan.
Rakt igenom stan?
Ja, det ligger väldigt centralt, järnvägen.
Okej. Okay. Men ni skriver i er EVP: behovet av gemenskap finns i alla åldrar. Ofrivillig ensamhet leder till psykisk ohälsa och lidande för den enskilde, men också för stora kostnader för samhället, till stora kostnader för samhället. Kommunen och vården har inte möjlighet att möta alla behov, och här kan civilsamhället spela en viktig roll. I kommunen finns föreningar med främst socialt ändamål som arbetar för gemenskap, inkludering och integration. Det finns också föreningar som vänder sig till människor med psykisk ohälsa och sjukdom. Till dessa vill från Nya Lund öka stödet. Och vi vill bara säga att vi vill avsluta, med, inte med en fråga, utan med att ge er en eloge för det uttalandet. Och hoppas att ni kommer att göra allt i er makt för att uppfylla det målet.
Lovar.
Ja, vi har inga problem här. Jag tycker det låter väldigt bra faktiskt.
Ja.
Ja, och då ska vi kanske ta och wrap it together.
Vi tackar så hemskt mycket våra gäster som har varit här.
Marianne och Inger.
Tack själva. Vi får läsa på om det här med skattesänkningar och så vidare.
Får ni göra
nästa gång. Vi tar med oss den frågan. Absolut.
Ni kan få de här papperna och så kan ni se på dem vad det står.
Jag kommer ihåg dina frågor, de sitter här.
Inbrända. Okej, vi ska säga så här, att vi kommer tillbaka med ett nytt parti nästa vecka faktiskt.
Vi kör en låt.
Okej, vi kör en låt och öppnar för publikfrågor, gör vi. Ja, vi skulle ha en liten frågestund och vi har en gäst här. Hej!
Hej!
Du hade någon fråga du ville ha till politikerna här?
Jo, jag tycker det låter som en bra idé med tunnel för de extra spåren. Om det nu inte går av någon anledning, för att jorden inte bär eller det är för dyrt, vad tycker ni man ska göra då? Ska de ledas om utanför Lund då? Utanför Värping eller Lumma eller... Har ni någon tanke på det?
Vårt alternativ är en tunnel, och alla andra alternativ beslutas då utan att vi är med och stöttar förslaget. Jag tror inte man ska leda några spår utanför Lund, för att vi lever ju på den pulsådern vi har. Det kommer ju 40 000 resenärer om dagen genom Lunds station här, va? Och det folklivet och vad de bidrar med till staden, det vill vi inte mista helt enkelt.
Man kan väl säga det också, det, att godstrafiken vill vi absolut att man skulle lägga utanför stan. Och det tror jag att nästan alla partier är eniga om det, att det vore en bra idé att inte ta godstågen. För att idag kör jag väldigt mycket godståg, tror jag, på nätterna, men man räknar nu med den här nya bron till Tyskland att det kommer bli ännu mer och att det kommer köras även på dagtid. Va? Och det är ju väldigt stora, långa tåg.
Och det kan vara farligt gods.
Farligt gods har hänt en olycka som nu är bara ute på Kävlinga. Alltså om man släpper ut ammoniak eller vad det nu kunde vara. Det är inte särskilt bra. Men vi har hoppat på det för att man kunde ju tänka, nu har ju Trafikverket bara tagit fram ett alternativ. Jag tror det är så i Danmark att när man gör såna här stora infrastruktur att man måste kunna ha alternativ. Va? Vi tycker att vi har ett alternativ som man borde seriöst titta på. Jag tror inte pengar egentligen är ett så stort problem. Även om det låter mycket med miljarder så ska vi ju förmodligen använda det 100 år. Så om man dividerar det med 100 och börjar skriva av det så blir det inte så stora kostnader i alla fall sen.
Det blir mer än jag tjänar i alla fall, kan jag säga.
Om då Lunds kommunfullmäktige skulle bestämma att de vill ha en tunnel, hur påverkar det Trafikverket då? Kommer de bara göra det eller behövs det mer?
Så enkelt är det inte, utan om Lunds kommun skulle ändra sin uppfattning så har de ju gjort det i någon slags samråd med Trafikverket. Det kan man nog räkna med. Att det kommer att gå några vändor till den här gemensamma planeringen man har haft. Men det är Lunds kommun som har sista ordet, så att säga, eftersom de äger marken.
Det är Lunds kommun som har sista ordet och det är vi som får sista ordet.
Ja, vi ska säga det att nästa vecka så kommer Centern hit på besök. Och då ska vi fråga ut dem också, grilla dem lite grann. Och, liksom alla andra partier, så det är inget personligt mot något. Så det är inget personligt om ni har uppfattat som att vi har grillat er. Men ja, då tackar vi för oss och vi tackar publiken och alla som visat intresse.
Tack Inger och Marianne för att ni kom.
Alltså vi får ju tacka så väldigt mycket för att vi blev hitbjudna. Och är det någon som är intresserad så har vi några foldrar här med en del av vår politik. Vi har fler som dels är de... Ja, och sen så håller vi på att arbeta fram andra foldrar, men... Om just om stadsbyggnader har vi inga, men här finns om järnvägen och här finns om plånboken, alltså där pengar och skatt vi har talat om, och så det finns det också om seniorer.
Ja, då tackar vi så mycket för det och vi hoppas att vi kan få en sista applåd. Och vi ses!